Hejsan, hallå!
Ching chong! Karamellstång, ja.
Det här är avsnitt 282 av en podcast som vi har valt att kalla En Preston Mammut.
Det är väl inte det vassaste namnet, men det passar nog oss.
Ja, för vi är inte heller de vassaste knivarna i lådan, men jag heter Andreas och du heter...
Kjell heter jag.
Mm. Jag har en bok framför mig.
Den heter, ja, den hade största, du förra veckan också.
Största skrattboken. Ja. Och jag tänker att jag har hittat en kategori som heter familjärt. Det passar väl oss. Och så tänkte jag, jag läser 282 helt oförberett.
För det här är numrerade skämt alltså.
Ja. Ja. Göran är en knöl. Igår fick jag veta att han är gift. Vem talar om det för dig? Min man.
Ja, det, som sagt var. Den här är... Det är inte helt nyskrivna vitsar det här. Det är det inte.
Får jag läsa en annan som du har hört? Ja. Jag tar, sen, vi ska absolut inte fokusera på det. Vet du hur man ser vad som är huvudet på en mask?
Nej.
Man killar den på mitten och ser vilken ände som skrattar.
Aha.
Då vet du det.
Ja, då vet vi det.
Lite djuranatomi också.
Djuranatomi, ja just det. Det är väl annars en kategori som är sorgligt underrepresenterad i den här podden.
Ja, det är det.
Djuranatomi.
Hur mår du, Kjell?
Jag mår bra faktiskt. Jag hade en intressant upplevelse här om veckan.
Mm.
Som jag sen talade om i en andakt. Jag tycker att den kunde säga någonting om vårt liv,
vår
tid och vårt liv och vårt gudsförhållande. Det var så här, vi skulle ha två stycken egentligen enkla gudstjänster kvällstid i kyrkan. Och vi skulle ha sån här bibelutdelning till femåringar. Och inför den här gudstjänsten, vi hade förberett då att alla hade fått sina uppgifter, vi skulle göra si och så, och vi skulle, ja. Sen så blev en av våra musiker sjuk, och sen blev också en av prästerna sjuk. Så vi fick liksom köra lite på uppstuds här, och vi hade inte kunnat göra så mycket förberedelse, utan vi gick in i kyrkan. Och gjorde det här. Det var en onsdag kväll. Först skulle vi ha en intern gudstjänst för bara körbarnen. Och sen skulle vi ha en öppen gudstjänst för alla femåringar som var inbjudna. Och så här. Och vi hade som sagt ingen... Alltså, ja, vi hade en som kunde spela. Men inte den musiker som vi skulle ha haft. Och vi började där lite grann. Vaktmästaren var där, så jag kom någon fråga, vad ska vi gå och ställa oss? Han säger, ja det vet jag inte, men ställ er där inne, vi kan samla upp er där inne så får vi se sen. Ja, så för snart kommer körledarna upp, och så kom det liksom en körledare upp och någon pedagog som hoppade in som körledare och så här. Och man stod och ställde upp och liksom ställde på led så här ute vid vapenhuset och så här, nu ska vi marschera in under musik och så här. Okej, nu ska vi börja och klockan är in, men vänta nu. Klockan ringer och vi ska gå in, men ingen spelar. Vi har ju ingen musiker. Nej, visst jag borde nog vara där framme och spela. Så fram liksom i koret och satte det vid pianot, eller vad heter det här, flygel. Mm. Och började spela och barnen går in. Och sen var det någon barn som slog huvudet i predikstolen. Och,
ja, ja.
Och en så här mikrofon som slutade fungera under själva gudstjänsten. Ja. Och så, ja, det var mycket som hände där. Och så sa vi, det här är ju galet. Alltså så här, det här visste vi ju inte att det skulle bli så här när vi kom in. Men samtidigt så här, vi brukar ju säga att alltså, gudstjänst är lek inför Guds ansikte på något sätt. Mm. Och här var det ju verkligen tydligt att det här är, alltså, här går vi in, vi har ingen koll på någonting. Vi är helt, helt förvirrade, vi gör fel saker, säger kanske fel saker. Men känslan av gudstjänst infann sig i alla fall där. Liksom. Vi hade jag tror Gud var där, närvarande. Jag tror Gud var där, jag tror Gud hade ganska roligt också. Jag tror Gud satt och fnissade lite åt våra ansträngningar där. Vi försökte verkligen liksom, att det här ska bli så fint och det ska bli så stämningsfullt. Och så blev det fint, men kanske inte så stämningsfullt, men fint. Liksom. Mm. Det var, ja. Jag tycker det kan lära oss någonting om det här med att hur mycket vi än förbereder oss, det är inte där det ligger liksom. Mm. Utan det handlar om att det finns en känsla, en uppriktig vilja att det här ska vara fint, att det ska vara så. Och där är det som är det viktiga på något vis. Om man sedan missar lite, om man snubblar på vägen in till till altaret. Så här, så, ja, det är inte så farligt egentligen. Så. Nej, jag tyckte det var en sak som kunde lära mig någonting. Som kunde
ge. Vi brukar säga till konfirmanderna så här innan det är dags. Eller jag brukar säga, det kan inte, när de står innan det är dags för konfirmation så står de i procession.
Just det.
Och så brukar vi liksom peppa dem lite för de är så nervösa. Att le nu. Och så brukar jag säga att det kan inte bli fel, bara annorlunda. Mm. För det är sant. Ja, men, och det är också sådär för att, hörni, de har inte varit mina behövat. Säger du fel ord, du höll micken upp och ner. Ja, det blev ingen annorlunda. Vet, liksom, nej. Sådär. Men hur, jag fick en liten känsla av Musse Kalle Långbens husvagnssemester. Vem är det som kör egentligen? När Långben sitter med en majskorv eller om det är melonen då, bara precis när han kommer att spela en grön sitt
räk.
Det är ju jag som kör. Så sparkar han av. Det är också sjukt att man kan sparka bort själva husvagnen så bara med foten. Då sitter det inte bra.
Det är en annan sak. Det är en annan diskussion.
Precis, och så. Ja.
Nej, för det var, så var det lite grann.
Det gick ju lugnt.
Ingen kör.
Liksom. Nej, ingen kör.
Men nu kör vi.
Nu kör vi, ja.
Eller, ja.
Ja. Nej, det var men jag tror att det där är viktigt för oss. Att sådär, vad är det som är viktigt?
Riktigt? Ja, men absolut. Många,
Så, var det någon som dog? Nej, det var det inte.
Nej, det var det inte. Var det någon som upplevde Guds närvaro? Ja, det var faktiskt det. För det tror jag att det var föräldrar som var där och så. De var nöjda. De tyckte det här var fint. Och det var trevligt det var att få komma hit och sådär. Och där stod vi och hade gjort allting fel nästan. Men det blev fint. Det blev bra. Så här.
Vi var på ett 2 år sedan kanske. Ett sånt... alfaläger, både äldre och yngre, jag berättat där i podden. Och så hade vi en gemensam gudstjänst, både de som var ungdomsalfa-deltagare och de som var vuxna, i alla fall. Och så började en tjej brinna. Och det var först hon skulle få hjälpa till vid nattvarden och var ju nervös. Och hade sån här, någon flärp på tröjan som hängde liksom bak på ryggen och backade självmant in i ljusstaken. Är det ändå som sitter i av de gudstjänstfirande. Du brinner, och jag tänkte så, nu får vi kan någon helig ande över sig. Så. Men prästen då i sitt lugn, erfaren präst som bara... klappa lite på ryggen och så var det där. Och den glömmer man ju aldrig.
Alltså nej, just det.
Det var ju inget bra att någon började brinna, såklart. Men det hanterades... det var inte det, det stod inte i ordningen att nu började du brinna så att folk tror att du har fått handen i dig.
Nej, just det.
Utan det hände och man agerade och gjorde det bästa. Men där handlar det ju också om erfarenhet. Mm. Alltså, den här prästen har varit präst superlänge. Mm. Bara, okej, pop, sa något kul om det, vi går vidare. Men och så i ditt fall, hade du varit helt ny, då blir man ju stressad på ett annat sätt. Fick det ju inte bli.
Men
blev det så här, och nu fick vi förhålla oss till att vi inte hade vår ordinarie mus, vi hade inte det och sådär, att vi bara fick göra liksom. Det är så, men jag tror att det är viktigt för... och så, vad är det egentligen som är viktigt?
Vad är det som är det viktiga? Det är det, vi vänder oss till Gud i bön och lovsång, om man får säga det så. Det är det vi gör. Liksom. Hur exakt det går till och vem som råkar säga fel eller hur det spelar mindre roll. När man står inför en publik eller en församling så inbillar man sig gärna att säger man fel så är det jordens undergång. Så där. Och det är det ju sällan. I regel är det så, jag tycker att det här är en dålig ursäkt i och för sig, men jag säger den i alla fall. Många säger att men det är fint att prästen säger fel eller gör bort sig, för att det gör ju att prästen visar sin mänskliga sida. Så här. Jag håller inte det riktigt med, för att jag tycker att i sin roll som präst så ska man ändå vara professionell på något vis och kunna hantera situationen. Men visst, absolut, det är inte jordens undergång om man får... Nej. Vid något tillfälle säger, oj, nu säger jag fel.
Precis. För händer det någon gång, framförallt i söndags gudstjänst där du möter ungefär samma människor, då kan det ju finnas något fint. Om du alltid liksom är på korrekt och så helt plötsligt, oj, vet ni, jag står med fel predikan. Och så går det säkert förbi. För att det bara hände så. Då fel svarta perm. Liksom. Och så blev det 30 sekunder. Och där är också erfarenheten för dig, då hade du... Ja just det, den ligger där inne. Jag går och hämtar den, så nu fortsätter vi. Men hade du varit helt ny hade det blivit. Vänta nu, vad gör jag nu så?
Jag tror också att, det här tror jag också att jag har berättat tidigare, men då berättar jag igen, att vid någon så här sommarkvällsgudstjänst som vi hade i den kyrka jag förut jobbade för ett antal år sedan, så kommer jag in, jag leder, har börjat med gudstjänsten eller mässan, och när jag på väg fram för att, jag vet inte varför jag inte reagerade tidigare, men på väg fram för att duka upp nattvarden, så ser jag, det står ingen nattvards, ingen nattvardsrille på bordet.
Ja.
Hoppsan. Så då sa jag liksom lite lugnt så här, att, och medan nu vaktmästaren går ut och hämtar nattvardsservisen här, så sjunger vi den här salmen.
Ja.
Så. Och alla accepterar det. Och vaktmästaren, åh visst jag har glömt det här. Och kutade ut och fixade det.
Ja.
Liknande som hände under en begravning en gång. Fast där kunde jag inte säga det. Men när jag skulle gå fram för att ösa mull på kistan, så fanns det inget mullkar där. Och så, oj då, det fanns inget mullkar här. Varpå jag då mycket värdigt och liturgiskt gick från kistan bakom scenen så att säga, där jag visste att mullkaret stod, bar fram mullkaret mycket värdigt och så då funkade det. Vid ett annat tillfälle så för det hände faktiskt en gång till, då visste jag inte var mullkaret fanns, utan då tog jag ett korstecken över kistan istället. Så. Men det hade jag ju inte vågat om det hade varit andra begravningen jag hade haft.
Det handlar om erfarenheten.
Där handlar det om att, ja men okej, det gör inte så mycket. Ingen kommer att dö av att det här händer. Liksom.
Men det finns skillnad i situationer, såklart.
Ja,
alltså absolut. En begravning, nu sköter du ju oerhört snyggt. Men där vill man ju inte att ska vi fel.
Där ska det inte bli
alltså,
fel.
Det är där man kan ha prästen få kritik. Att du sa fel namn.
Ja, absolut. Det får ju liksom absolut inte hända.
Men det har hänt.
Ja, så, det har hänt. Och det höll på att hända mig också. För jag hade skrivit in fel namn i mitt manus vid ett tillfälle. Ja. Och var på väg att säga det tills jag råkade kasta ett öga på pappret. Alltså beställningen. Och säga,
just det
var inte Ann-Kristin, det var Ann-Sofie. Eller vad hon nu var.
Ja, men för det är viktigt. Liksom.
Det var den nivån liksom. Men det hade varit jättejobbigt om jag hade sagt fel namn. Nej, det vill man inte.
Nej. Men allt blir ju så mycket lättare och när man är erfaren. Men det blir också ibland svårt för de andra som ska vara med. För det finns ju vissa präster som blir väldigt frifräsande för de är så erfarna.
Ja.
Så de kastar in en liten, vi tar den här salmen för den fick en tanke, en feeling.
Ja, just det.
Och på känsla. Och då är det inte alltid så lätt. Det har vi hört av våra kollegor som är musiker och vaktmästare. Det är inte alltid lätt att tjänstgöra med X för att då kan det komma in lite där och lite från vänster. Just det.
Det kan vara så att prästen kommer in 10 minuter innan gudstjänsten börjar med allting i en plastkasse och så ska börja rygga sen liksom. Så att det har hänt.
Det har hänt. Ja, det är olika det där.
Ja, det är väldigt olika.
En pensionerad präst här där jag arbetar, han var ganska ofta gjorde lite så här, men var en väldigt uppskattad präst som jobbade länge.
Just det.
Men det varit lite tokigheter ibland. Men det var ju så att en gång att vänta nu ligger predikan kvar i skrivan. Så ut ner för trappen hämtas och så upp igen. Men med erfarenhet så blir det ändå lättare om man ändå sköter sina kort liksom.
Absolut.
Så kan man avvika från det ibland. Men det finns någonting som gör en lite ödmjuk. Ja just det, vad är det som är viktigt?
Ja,
det gick ju bra i alla fall. Så.
Precis, vi behöver kanske inte. Ja, vi ska naturligtvis anstränga oss och göra så bra som möjligt, men vi behöver inte gråta om det blir fel.
Nej.
Verkligen inte.
Nej, så är det. Hörru du, har vi någonting vi kan samtala kring som du har tagit fram?
Det tänker jag att vi har.
Ja.
Jag vet inte hur intressant det här är, men jag kan åtminstone sa det som en liten faktagrej, eller vad ska jag säga. Extrema regn hotar de historiska dokumenten, står här i kyrkans tidning. Och det är det så här att det var ju en översvämning i Gävle nyligen.
Kraftig också.
Kraftig översvämning. Och då är det då, är man orolig på Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. Och säger att Gävle är bara 10 mil bort. De stora översvämningarna där var en tankeställare. Det kunde lika gärna varit här. Och då menar man att i arkivet där så står biskopsmötets handlingar, missionsstyrelsens handskrivna protokoll, brevsamlingar, personarkiv och bilder. Och det vore oerhört tragiskt om allt skulle bli blött eller fuktigt och mögla bort, säger Olof Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, en av brevets undertecknare. Ja, man är orolig för att man inte har säkrat tillräckligt mycket i arkivet, alltså för att det finns i ett bostadshus, i en källare i ett vanligt bostadshus finns det här Uppsala arkivet. Och det står här också att Riksarkivet har utdömt de här lokalerna. Ett nytt arkiv måste rymma 3500 hyllmeter dokument, bord och forskarplatser. Det behöver vara på minst 700 kvadratmeter. Ja, det, jag vet inte om det är så mycket att diskutera det här, men det är klart att det vore en katastrof, vet jag. Men det är nog en katastrof på något vis för den som vill forska i kyrkohistoria om sådana här stora, enorma... som,
en historisk skatt skulle gå till
den skulle spill. Det går till spill, och det är klart att det vore en...
Ja, ja.
Ja, allvarligt så kan man säga. Sen vet jag inte, jag tycker just den här, jag ska inte säga så, men eftersom man redan tidigare har försökt att flytta därifrån så...
Är det ingen hög prio kanske? Men nu?
Nej, dels det. Ja. Och dels så tänker jag att kan det vara så att de här översvämningarna kom ganska lägligt för att man skulle kunna lägga fram förslaget. Det här ligger bara 10 mil bort och det här skulle ju kunna hända här. Och nu måste vi göra det här för att snart
för det var
kommer syndafloden. Liksom.
Det var inte Nesko, det var inte huset bredvid som fick
det. Nej, det var ju inte det. Så. Så att, det
är klart smart. Ja, det är klart det kan vara så.
Att man passar på för något vis. Men som sagt, det vet ju inte jag. Naturligtvis inte. Jag har ingen som helst aning om hur det här ligger till. Och naturligtvis måste man se till att kyrkans arkiv håller sig intakt, men ja.
Men jag tänkte på, det brann ju katedralen i
Notre Dame
exakt för några år sedan.
Ja.
Och det är ju en katastrof, för det är ju en liksom historia. Likadant alla kyrkor som under krig som har
just det, förstörts
och sådär. Men kyrkan lever ju vidare i alla fall, och det skulle de göra om det här arkivet
såklart också. Visst. Det var ju för, nu vet jag inte hur många år sedan detta är, men det är avsevärt många fler år än ett par år sedan. Men Katarina kyrka i Stockholm brann ju ner helt och hållet.
Ja, just det.
Och vad kan det vara? Det kanske är till 20 år sedan och ännu mer.
Det kan nog vara ännu
mer. 25 kanske, något sånt. Jag vet att jag jobbade i hemtjänsten när det här hände. Så. Ja. Men det var länge sedan. Men där var det ju verkligen, jag vet inte vilket år ursprungskyrkan var byggd.
Nej.
Det var ju ingen medeltidskyrka, så vitt jag vet. Men där man byggde upp hela kyrkan, men det är ju mycket som har gått förlorat ändå såklart, eftersom originalet... Det är ju inte samma, man kan bygga upp en likadan, men man kan inte bygga upp samma. Så. Sen vet jag inte heller i vilken utsträckning man verkligen byggde upp en likadan eller inte, för jag hade aldrig varit i kyrkan innan, jag har varit där några gånger efteråt. Så, men hur den såg ut tidigare vet inte jag. Och så där har hänt andra kyrkor också. Såklart. Som har brunnit ner. Och då är det ju, det är svårt att återställa liksom, i någon sorts... Ja, har man dessutom en kyrka där det är viktiga medeltida målningar på väggarna och så här. Det är klart att det är...
De går ju förlorade.
De går förlorade.
Och, ja, det är skillnad i vår församling om vår nyaste kyrka brinner än av vår äldsta.
Ja, alltså, absolut. Så, ja, jag visste ju när det gäller kulturhistoriska värden så visst, absolut, absolut.
Än om det skulle hända någon översvämning eller någonting.
Ja, visst. För i den äldsta kyrkan vi har, där har vi ju verkligen många klenoder.
Ja.
Och det har vi kanske inte så mycket i den nya kyrkan på det sättet. I någon sorts kulturhistoriskt värde. Så.
Vi hade ju en gammal prästgård som brann ju.
Just det. Och det var ju tragiskt också att den var färdigställd och
precis,
nyrenoverad.
Precis, det tråkiga var att den var helt nyrenoverad. Och det var att, eftersom jag höll på i den, den hade fått stå i 2 veckor nyrenoverad. 3, var det nu bara, så brann den ner till grunden. Och den var ju inte då... Det var ju inte ekonomiskt hållbart att bygga upp den. Den var ju inte, alltså den var inte så gammal, men det var ett gammalt hus, fint hus som
och det var ju inte, den användes ju inte som prästgård när den brann ner. Men i och med att det var verksamhet.
Precis. Men det var ju tragiskt och vi var ledsna bra tag, vi som jobbade kring den, men sen skapade det mycket gott, för vi fick tränga ihop oss på en plats och fick ett bättre flöde på något sätt också. Men spännande. Men det är nog lite som du säger att det hängde ihop med att de ville, det kom lämpligt där.
Ja, nu måste du verkligen flytta. Ja, får vi se till det. Nu har det varit översvämning i Gävle här. Så nu måste vi plocka ut
grejerna. Nästa gång kan det vara gräshoppa då.
ja, precis. Blod.
Ja.
Ny undersökning. Står det här i kyrkans tidning. Unga britter ber dubbelt så mycket som äldre. står det. Äldre ber oftare än yngre, så brukar det se ut. Men nu visar en undersökning på motsatsen. En orsak av pandemin, tror vissa.
Aha.
Unga ber dubbelt så mycket som äldre i Storbritannien. Det visar en ny undersökning, skriver BBC News. Marknadsundersökningsföretaget, ja, spelar ingen roll vad det heter, har undersökt hur ofta britterna ber. 51% i åldersgruppen 18-34 år svarade att de ber åtminstone en gång i månaden. Motsvarande siffra för personer som är 55 år eller äldre var 24%. Vidare svarade 49% i den yngre gruppen att de besöker en gudstjänstlokal varje månad, medan bara 16% gör det i den äldre gruppen. Studien talar emot flera andra undersökningar som visar att äldre ber oftare. Chris Hopkins på det här undersökningsinstitutet tror att pandemin och en ökad onlineaktivitet i dess följd kan spela en roll för det oväntade resultatet. För där fick jag
satt och väntade på ett ord bara. Varför?
Varför? För ja, det, precis. Pandemin, vad nu pandemin hade med att göra också.
Ja, precis. Men att det var online. Men
då är det att online, för det är ju säkerligen så att... Ja, det ska jag inte säga att det är säkerligen så, men det är ju ingen avancerad kvalificerad, det är ingen avancerad gissning att det är mera yngre som har tagit till sig online-konceptet än äldre.
Nej, visst,
så
visst.
Är det ju.
Spännande, då har du fört någonting gott med sig då, att kyrkan har blivit så pass närvarande och relevant och aktuell då i för brittiska unga människor.
Ja.
Man har ökat sitt...
Och det, där kan man ju bara gissa, men jag antar ju att det har att göra med att man kan göra som vi säger ibland här, man kan gå in och smygtitta lite. För att om man har en gudstjänst i kyrkan, då ska det mycket till för att någon som är lite intresserad men inte inne i verksamheten, så att säga. Att den bara ska gå dit i kyrkan, komma dit klockan 11 eller när den är... Och vara med på det. Mm. Men om den däremot bara kan ta upp sin telefon, öppna en Facebook-sida eller vad det nu är för någonting. Och så tittar jag, är det det där de gör i kyrkan? Ja. Alltså det är helt enkelt att man får en annan uppfattning av vad kyrkan egentligen handlar om.
Typ än i vardagen.
Ja, men precis. Det är ju verkligen så. Tänk på det lite grann. Jag har nog sagt det några gånger att en andakt som firas via telefonen, det gör ju så att jag kan sitta i min soffa hemma i pyjamas och följa den här andakten. Man behöver inte vara mer finklädd än så. Man behöver inte förbereda sig mer, utan man går in i telefonen eller gissar också i vissa fall datorn och tittar på den här andakten eller är med i den.
Jo, men det är sant, såklart. Och jag tänker också det formatet och tiden du behöver lägga. Om du ska gå till kyrkan, du måste ta från punkt A till B. Du ska vara där, så fika efteråt. Det tar sina 2 timmar plus.
Ja, absolut.
Och här kanske 10 minuter du lägger av din tid liksom, i den här snabba tiden.
Det är en helt annan sak, ja visst.
För du scrollar, spännande. Går du och tittar, så får du ett intresse för det. Och så börjar du följa ditt gudstjänstliv den vägen. Mm. Svårare blir ju med... gemenskapen där då, alltså på någon form av sikt, men om det är en väg in, om man känner sig trygg och ändå kan, jag är spännande att se hur det ser ut på inte vid skärm, utan hur ser det ut när det är.
Jag brukar alltid avsluta min onsdagskvälls andakt med att säga det, att det var fint att vi kunde fira den här tillsammans. Ni sitter där ni sitter, jag sitter där jag sitter, men ändå har vi firat det här tillsammans och Gud är närvarande med oss alla liksom. Och för det är ju för mig också någon sorts fascination att vi gör faktiskt det här tillsammans. Men det är gemenskap på ett sätt. Men vi behöver ju också, så att säga, kroppslig gemenskap. Ja. Där man verkligen träffar andra människor. Så att ersättning är inte, men väldigt gott komplement.
Absolut. Och det finns ju någonting, jag var någon onsdag sedan jag tittade på dig, följde. Och att du sitter där framför ditt bibliotek.
Ja, just det.
Alltså det blir inte heller när... heliga kyrksalen.
Nej,
du sitter i prästskjorta, givetvis. Mm. Men inte mer prästklädd än så. Alltså
precis.
Du ska komma på en högmässa där du tjänstgör. Sånt där kan också spela in.
Att man sitter nära kameran. Man får en annan närhetskänsla.
Avskalat.
Väldigt avskalat.
Och det som är med på riktigt. Liksom.
Ja.
Så att jag kan tycka att det är där bra. Hörru, hur länge ska vi leva liksom... Jag tycker det är svårt, för vi är i kyrkan, vi möter väldigt mycket äldre. Mm. Som det finns ju kanske en, två, jag vet inte riktigt hur man räknar generationer, men det finns ju en grupp som inte kan ta till sig det det digitala. Och i våra utskick nu så gör vi nästan bara digitalt. Det är ju inget jätteproblem, men det finns ju några som inte då... För jag hade en häromdagen som skickade till mig och kyrkoherden inför en... Så vi ska ha snart i församlingen sammanlyst.
Ja, just det.
Gudstjänst just så. Det. Mm. Också. Men hur jag såg det här på den här, hur ska den som inte går in och ser att det inte är gudstjänst då den söndagen? Ska man mötas av en stängd dörr? Kommer det finnas folk på plats som kan hänvisa? Sådana frågor får man ju ibland.
Just det, just
och när du och jag började, det var ungefär samtidigt, då hade vi ju mycket mer... tryckt material.
Ja, alltså
sjukt mycket mer som också väldigt, 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 väldigt mycket slängdes.
Så ja, ur
en, miljösynpunkt så är det ju mycket bättre, tycker jag då, det vi gör, att vi lägger det på, och så går det att ändra. Oj, nu var det fel klockslag på konserten, du behöver inte trycka nytt utan du bara går in.
Just det.
Självklara saker. Men det såg annorlunda ut på den här. Det är inte så lång tid sedan.
Nej, visst.
Jag begärde egentligen inget svar, utan bara det finns fortfarande en utmaning för oss, för att vi har en kategori som vill inte vill stänga ut det, för att de är så pass utstängda från övriga världen.
Ja, visst.
Kan du inte bank-ID idag, ja, men då är du ju körd.
Ja, visst.
Och då ska ju inte kyrkan vara en plats där du är körd för att du har nått en ålder där du inte kan...
Jag kan titta på min mamma, hon är 83, och det är ju så olika. Vi har ju haft folk som är 90 och 90 plus och ändå sitter och tittar på Facebook och så här. Men hon är verkligen inte något fan av teknik och sådär. Och hon känner sig ju utestängd ur samhället. Hon sa att man begriper inte att alla människor inte har datorer och sådär. Det blir ju naturligtvis färre och färre som inte har datorer eller liknande saker. Men det är fortfarande en stor grupp som blir utestängda om vi bara gör det på det sättet. Absolut.
Så är det. Vad heter det? Någon butik läste jag. Såg jag. Skulle börja med pratkassa.
Jaha.
Alltså nästan alla butiker då har ju självskanning.
Mm.
Och att du kan välja. Och i en mindre butik där de inte har sådana blip, blip, så kan du ändå gå till en sån. Det går fortare. Det är en personal kan serva 6 kasser. För om det blir rött så ska den gå och trycka någonting. Och så kan det bli
just
där
det.
Liksom.
Just
Men då för motverkar man så var det någon av matkedjorna som då skulle börja med pratkassa. Och då tänkte jag, det är väl en vanlig kassa. Men där du då fick ta, den skulle du välja om du ville prata en liten stund då. Jag minns inte, det var något som fladdrade förbi. Men jag tänkte, då har det gått varvet runt på något sätt. För mig var det bara, det var ju så, det är ju gått till en vanlig kassa.
Ja, just det. Det var så någon skrev förut att det här med... postuthämtning på butiker i butiker fungerar inte så bra. Skulle vi inte kunna ha särskilda ställen där man lämnar ut post?
Ja, just det. Posten.
Posten. Ja. Så att det går verkligen i cykler det här.
Ja.
Liksom. Min fru berättar om hon jobbar i vården och där går det också verkligen i cykler. Alltså först har man vi ska ha lokala grupper, så hemtjänstgrupper till exempel, som håller till i ett visst område, så har de nära till alla vårdtagare, så går de dit och så går de tillbaka till sin lokal och sen äter de lunch eller vad de nu gör och sen går de ut igen, då har de väldigt kort gångtid och så här, ska vi ha det, och sen så kommer man på, det här blir ekonomiskt inte bra liksom, att vi ska ha så här många lokaler, utan vi har en stor organisation istället,
centraliserar
så åker man ut till olika ställena, då kan man behöva åka till nästa stadsdel, så man åker liksom med bil eller så. Så här, men, och nu har de kommit fram till en grej, så här, vänta, vi har en bra grej här, så det har blivit så mycket åkande, så vi tror att vi ska ha små lokaler istället där vi kan sitta och gå ut till mindre områden. Så allt det där, det går också verkligen i cykler.
Ja, och det förstår man, för man sitter med de små, man förstår ju den som lägger ekonomin.
Ja.
Det här små, visst det blir en kvalitet för du får möta samma.
Ja,
alltså det är
just
nära,
det
där är så.
Oja,
det ser man ju som ett värde. Men det blir dyrt med lokal, kostnader vi sätter stora. Oj, nu vart det väldigt långa resetider som vi får betala för. Det går verkligen.
Och därför, det är ju så med oss människor också att vi har ju lite svårt ibland att lära av historien sådär. Så att man har sett, även om vi inte ska säga det här har vi gjort och det gick inte, så är det ändå finns något värde i att det som du varit inne på flera gånger, att det blir allt färre, kommer längre fram i tiden blir allt färre som får guldklockor.
Ja.
Därför att man stannar inte så länge på en arbetsplats längre. Eller också får man börja dela ut guldklockor vart 50 år eller något sånt där.
Istället för var 20 år.
Ja, för att ingen stannar i 20 år liksom, eller väldigt få. Så att, och det betyder också att hela tiden så organisationen förändras. Därför att det kommer nytt folk som inte har varit med tidigare när man har gjort andra. Och då tänker man att nu har jag uppfunnit hjulet.
Ja.
Och där sker ju inte, det sker ju i högsta grad i kyrkans värld.
Liksom. Visst, visst.
Det här, men det här ska vi kunna, det här var en bra idé som vi skulle kunna prova.
Ja.
Och då är det ju tråkigt förstås att det sitter någon och säger nej, men det här gjorde jag för 20 år sedan och det blev inte bra. Så, men samtidigt så lite erfarenhet, alltså att lyssna lite på erfarenheten är ju inte dumt heller så att säga. Så att det är, men nej, men det är intressant det där att...
Men ja, hur ställer du själv då? Jag, alltså, personligen tycker jag är skönt när saker går snabbare och blir effektiviserade så länge jag förstår dem, såklart.
Ja.
Så jag var ute och flög här nyss. Och då behöver man inte längre, du checkar in hemma i appen. Jag bara gick fram och bara viss passkontroll, eller du måste ju göra en säkerhetskontroll, det är fortfarande samma. Då har man grejerna, pop. Sen är båda, du bara QR-scannar.
Ja just, man går in bara.
Ja, så är det klart.
Jag hade, senaste gången jag flög, det några år sedan nu, men då var det en man som blev så arg på detta.
Mm.
Så att man ska checka in själv så här. Kan de åtminstone flyga planet åt oss?
Ja. Ja, det är ju bara tidsfrågan. Föreläsa. Bussar finns ju redan.
Ja, det finns redan. Ja, visst.
Ja, det är spännande. Men hörru, du, en annan sak på det här med yngre och äldre.
Mm.
Vi gjorde ju sån här medarbetarundersökning för tag sedan.
Just det.
Församlingen. Och då var det så att vi var tvungen att vara minst 5 i varje kategori, antingen yrkes, alltså enhet eller kön, eller för att anonymiteten.
Ja, just det.
Mm, och då var ju första kategorin, tror jag, 20-29 år. Mm. Det var färre då än 5. Ja. För några år sedan så jag la upp en bild då här i alla församlings 90-talister, och det var ganska många då.
Det kom jag ihåg.
Typ 7-8 stycken är på bilden, och det var en glädje i det liksom. Nu har nästan alla av dem slutat på grund av olika, någon har fått barn och någon har flyttat, någon pluggar.
Ja, just det.
Men nu var det alltså färre än 5. Nästa kategori var 30-39. Där var det typ 5.
Ja.
Jag minns inte exakt, men det är bara 2. Det betyder att från 20 år till 40 av vår arbetsplats, som är väldigt många, så är det bara liksom knappt 2 handfulla som är den åldern. Och vad gör det med en organisation? Och jag tror heller, det tror jag är sant, att vi kan nå nästa, som jag inte vet hur många det är, men 40-50. Ja, det är en del, men den största delen är ju mellan 50 och ska gå i pension.
Ja,
vad händer? Jag tycker det är bara spännande, just det där, för att vi lockar. Man lockas ju lite till likasinnade och något ålder och sådär. Vi fick ju en uppsträckning här ganska många år sedan nu, men vi hade en föreläsare, det här vi lyfte på det, men det är nog länge sedan, där föreläsaren sa så här: hur många här är av annan etnisk bakgrund?
Ja,
vi tittade runt och det satt 2 finnar och en chilenare typ. Jag minns inte så där liksom. Man tittar runt, just det. Det är inte så konstigt att ni bara lockar vit medelklass.
Och det
finns ju något idag. Och det här är en annan fara om vi inte får återväxt in i tjänst absolut. Liksom.
Ja, visst. Det räcker inte att det finns konfirmandledare eller
liknande,
utan det måste vara folk som också jobbar i verksamheten och organisationen.
Men å andra sidan, hade vi gått bara 3 år tillbaka, så då hade vi ju väldigt många, så att det går ju också lite i vågor runt på.
Kommer du ihåg om man skulle för några år sedan, när man skulle göra någon sorts informationskampanj och presentera, du var med på en affisch och jag var med på en affisch, och så hade man också valt den enda unga tjejen som hade lila hår så här, eller om du nu har rosa hår, och så att det är så här är hon alltså, en av oss i Svenska kyrkan. Så här, hon fick vara ett litet alibi där liksom, att vår unga rosahåriga bokade.
Men precis, att man får bli PR-person så.
Ja,
det använder ju så alla organisationer. Det ser man också inför val.
Ja,
så även var det i det här kyrkoval vi hade ett tag sedan, var det en som frontade allting, och det var ju den yngsta.
Ja, just det.
Och så gör jag politiker också, det är inte så konstigt. Det bara kom till mig när du läste det med siffrorna, att unga ber, och då behöver man ha unga förebilder också.
Absolut. Ja, nej, det just nu är det är det sämre beställt i den här församlingen med det. Så det får man hoppas att, att det kan förändras med tiden.
Ja, och där har ju kyrkan, där, där tycker jag att vi tänker gott. Vi har ju de här, vi har haft sådana här trainee gånger.
Just det.
Och det, är ju, det finns ju en liten baktanke att eventuellt kunna skola några till tjänst inom Svenska kyrkan. Alltså ja, det, så är det ju. Det finns en grannförsamling till oss som har jobbat med det här mycket med. De kanske har en, de kallar det för assist, ungdoms eller barn. Ja, väl något assistent då. Så. Aha, men det är på samma upplägg. Du, du ska vara ung, gärna från egna leden under 11 månader. Och de har gjort det mycket mer och de, ja, men de har sett att det, det skapar liksom medarbetare på sikt. Mm. Folk som kanske hittar sitt kall eller sitt, vill musicera i kyrkan.
Och just det. För det, just det.
Jaha, ska vi ta någonting mer? Har du någon?
Ja, vi ska se vad vi kan hitta här. Ärkebiskopen får frågor om gravfriden vid Estonia.
Ja.
Och jag vet, det här är jag ju väldigt inkompetent att svara på.
Så eller även jag, men, jag,
men vi kan ändå provar. Läsa det. Anhöriga ber ärkebiskop Antje Jackelén om hjälp. Både för att få till stånd bärgning av avlidna och för att se till att gravfriden respekteras. Mm. I somras genomförde statens haverikommission dykningar för att ytterligare undersöka orsaken till förlisningen av Estonia. För det får man ju göra sedan i juli tydligen. Ärkebiskop Antje Jackelén har mottagit brev både från anhöriga som vill att hon ska agera för att gravfriden respekteras. Och från anhöriga som vill se påtryckningar för att de tre kroppar som ska ha påträffats liggande fritt vid vraket ska bärgas. Kyrkosekreterare Kristina Grenholm som svarar på frågorna i ärkebiskopens ställe skriver att dykningarna väcker oro hos många anhöriga. Samtidigt finns det ett stort behov för många anhöriga och för myndigheterna att få större klarhet kring förloppet vid förlisningen och dess orsaker. Svenska kyrkan har därför ansett att haverikommissionens dykningar skulle kunna rättfärdigas om de sker med stor respekt för gravfriden på platsen. Hon skriver vidare att det är naturligt att frågor om bärgning av kvarlevor återlyfts, men att Svenska kyrkan ser med oro på medieuppgifter om privata dykningsexpeditioner och har påtalat vikten av att svenska regeringen säkerställer att gravfriden faktiskt respekteras. Det var hela artikeln.
Mm. Det är jag brukar säga ibland så att man får så konstiga frågor att ta ställning till när man är någon form. Då är vi mellanchefer i en svensk kyrkan. Snacka om att ärkebiskopen får frågor att ta i som okej, idag ska jag ta ställning till gravfriden
vid Estonia.
Vid Estonia.
Ja.
Det är lite annat än om att oj, det här trädet kommer snart falla, vi måste ta bort.
Ja, men, just det, eller ska vi flytta den här garderoben eller inte?
Inte. Jag kan väl inte tycka någonting om det här. Det är ju, jag har ingen anhörig som
nej, inte jag heller,
gick och, med detta.
Och man har ju tagit ett beslut om det här, men hur det man skulle hantera, man ska inte bärga fartyget och så vidare. Det togs ju beslut för många år sedan, nämligen när den förliste. Men det är klart att om det är så att kroppar har flutit upp, så det, jag förstår ju de anhörigas oro.
Mm.
Och att, sen att på ett sätt kan man också tycka att det här är lite vackert att man vänder sig till ärkebiskopen i den här frågan. Nu svarade inte hon personligen, men jag antar att den här Kristina Grenholm har ju säkert diskuterat den här frågan med ärkebiskopen. Och att man, det här tyder på att kyrkan ändå har ett förtroende. Vem ska vi vända oss till? Vi vänder oss till Svenska kyrkan, till ärkebiskopen. Då.
Mm.
Som man nog gärna gör när det är något stort, man vänder sig till någon. Vem i kyrkan ska vi vända oss till? Ja, det måste ju vara ärkebiskopen, för hon är väl den som är högsta hönset. Liksom.
Precis.
Så, ja, det var, så på så vis tycker jag det är fint.
Mm, det finns någonting här som jag vill dra en parallell till. Samtidigt finns det ett stort behov för många anhöriga och för myndigheten att få större klarhet kring förloppet vid förlisningen och dess orsaker. Jag tittar just nu på en serie, det är en fiktionsserie som det handlar om att det är en politikers barn som har blivit kidnappad. Jaha. Och utredningen varit nedlagd för barnet är ju med all säkerhet dött. Så, liksom, och de hittade någon. Sen visar sig att det är fel och pappan i den här familjen. Han kan liksom inte, han kan inte ge sig för att han också så, lite samma mekanism, han behöver få klarhet, vad är det som har hänt, och så länge jag inte ser den här kroppen eller hittar den, så kan jag inte släppa det. Det blivit för honom då liksom en mani på något sätt.
Ja.
Och jag vill minnas att det var eller det är klart det var så när det var tsunamin. Ja. När man hittar kropparna, innan man visste, då finns ju ändå hoppet. Nu är det här snart gått 30 år, så det är klart att hoppet att hitta någon annanstans, den är ju, nej, det förstår är, jag ju. Ja, men de där åren efter, så jag var så liten då, så jag minns inte. Men det är klart att det måste vara ett stort tryck. Och konspirationer, precis som vid tsunamin. Den här har flytt och lever nu där, och den har börjat ett nytt liv, och sådär. För att det är så viktigt för oss att få den här...
Någon form av bekräftelse.
Ja,
en klarhet, så vi kan få ett avslut liksom, på det hela.
Mm. Jag kan tänka att det var svårt vid begravningarna, både efter Estonia och tsunamin, för att om man inte hade en kropp. För visst är det någon tidsperiod som ska gå innan man blir dödförklarad?
Ja, det är det. Jag kan inte detaljerna, men det stämmer.
Ja. Mm. Och att man då får begrava en tom kista, så att säga.
Ja,
hur det nu går tillväga.
Just det. Jag tror att det kanske kan vara så faktiskt.
Ja.
Men jag kan
ha fel. Nej, men det spelar roll. Jag hade inte bett att läsa på innan. Det där kom till mig nu. Men det finns något. Då sitter man där och ändå kanske hoppas liksom.
Ja, visst.
Och hoppet är viktigt, men det är lätt också att det blir i absurdum
på något sätt. Ja, absolut,
vad vill man få ut liksom? Vad vill, alltså jag förringar inte så, men vad vill de som får större klarhet i förloppet? Vad ska det ge idag då, nästan 30 år senare? Jag vet inte, jag är inte själv drabbad, inte jag heller.
Jag minns det här tydligt, för jag var ju lite äldre än du då. Men jag var själv inte inblandad i något. Alltså jag kände ingen som var med eller något sånt. Så att jag har ingen koll så där. Men det är som du säger, nästan 30 år senare så måste ju alla vid det här laget ändå ha förstått att det finns ingen som man kommer att hitta i livet.
Nej.
Så är det ju naturligtvis. Så, ja, jag vet inte. Det är svårt att sitta och ha någon åsikt.
Men det
viktiga tycker jag egentligen är just att man vänder sig till ärkebiskopen och vill höra hennes åsikt och ha lite hjälp av kyrkan i form av ärkebiskopen här att föra sin talan. Så det tycker jag var fint.
Relevant.
Ja.
Vad ska vi höra för text?
Jo.
Vad är det för
söndag som ligger framför oss? Jo, det är ju självaste 22 söndagen efter
trefaldighet. Ja, just det, såklart är det.
Ja, det är klart att det vet vi ju.
Jag tänkte på det.
Ja, och rubriken är Frälsningen.
Vackert.
Mm. Och då läser jag ur Matteus evangelium en väldigt poetisk text. Jesus sa, Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Vad menas med detta? Och vad är kopplingen till frälsningen? Det finns ju i ett av evangelierna mot slutet skildring från rättegången mot Jesus, att Jesus har sagt att man kan riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar eller så. Och där har han väl talat om sig själv, i kroppens tempel så att säga. Han talar om sin egen död och uppståndelse. Och här, man kan väl i och för sig tänka sig att det ska vara en liknande tanke här. Se på allt detta sanning. Här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. Mm. Men man kan ju också tänka sig att det handlar om att det jordiska ståten och prålet, det ska försvinna. Det är liksom inte det som är det, ungefär lika som vi var inne på i början här. Det viktiga är inte den här formen, utan Nej. Det viktiga är relationen, frälsningen, att arbeta på sin egen frälsning, att få ett närmare förhållande till Gud och så här. Jag vet inte om den här tolkningen har bäring i texten, men jag tycker att man skulle kunna tänka så faktiskt. Sen är det väldigt vackert, som jag sa lite poetiskt där, samla sina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Det här är ju tydligt, det är inte jag som har hittat på såklart, utan det har jag hört någon annan säga, men att det här, man bryter här mot den här gammaldags klassiskt manliga tydliga gudsbilden med krigarkonung och döda fiender och så här. Här jämför Jesus Gud med en höna som har,
vill ha. Det är kyrka. Väldigt vackert.
Jag tycker det är
väldigt skört.
Det är väldigt skört. Ja, ja. Det är som det kommer. Jag räddar det med mina vingar.
Ja, visst. Men man ser det väldigt tydligt framför sig.
Ja, absolut, visst.
Pip, pip, pip. Kommer alla.
Alla springer. Ja. Har man någon gång sett en höna med kycklingar så ser man ju precis det där.
Absolut.
Om man vet hur det fungerar. Liksom. Men ni ville inte. Ni säger nej. Liksom. Ni säger nej till Gud. Ni, men det här som det finns kvar, som det står här nu som ni ser, det ska inte finnas kvar. Nej. Utan det är det andra som finns. Ja, det är inte en lätt text.
Nej, tack att du la ut texten, för det hade jag inte kunnat. Vad sjunger?
Vad sjunges idag? Idag sjunges psalm 303. Det finns en väg till himmelen. Det passar väl bra i
frälsningssammanhang. Det gör det verkligen. Ja, där har vi
den. Det finns en väg till himmelen. En väg till Guds Jerusalem, den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv, den strålar skön, vad ingen sett, vad ingen hör, det har han in i tiden för. Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, allenast tro, det går en bro från tro till ro. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar nu, var än den går till Gud.
Så vacker. Så vacker!
Den är väldigt fin.
Det går...
Det går en bro från tro till tro. Och det finns, jag vet att en av mina lärare på teologiska högskolan, som det hette när jag gick där, kastade om det där lite också med flit, alltså det går en bro från ro till tro.
Ja.
Att man tänker att man också, det är först när man känner en ro som man kan komma till tro. Nu stämmer nog inte det alltid. Mm. För att det är många som just får ro genom tro, som det står i psalmtexten. Men intressant att kasta om det också.
Absolut.
Så att det funkar på båda håll, så att säga.
Tack för det, och tack så kyrkans fronternas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Jag tackar.
Och ni kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Chilling!